He who is known as Belial by the ancients, demon lover of all those who wish to live in your eternal night, here, in your hour of deepest dark, in your temple and before your altar, I twice bind myself to thee as your handmaid.
God is dead! Satan lives! The year is won!
From beyond.
Välkomna till avsnitt nummer 3 av From Beyonds podcast. Det börjar kännas bra det här nu. Vi börjar få upp lite tempo, komma in i det här.
Ja, lite säkerhet också känns det som. Ja, det känns inte lika stelt och nervöst längre.
Nej, första avsnitt var vi helt skräckslagna. Så vi fick börja om.
Ja.
Men nu börjar vi bli rävar på det här.
Precis, erfarna. Idag ska vi prata om... Nej, så här var det. Vi i torsdags var vi iväg till Cinemateket i Stockholm en sväng.
Ja.
Och tävlade i ett skräckfilmsquiz där som anordnades av...
Jag vet inte riktigt, det var några eldsjälar. Men ja, science var... fiction-bokhandeln, Vertigo förlag, det var lite blandade som ja. Stod som spons... Här på något sätt.
Ja, vi vann i alla fall.
Vi vann. From Beyond representerade och vann.
Ja, vi slog ihop våra kloka, nördiga huvuden och vann med ganska bra marginal till och med.
Ja, vi kompletterar varandras luckor ganska bra. Jag var nog säkert bara vi där som visste vem som regisserade Fredag den 13 del 6.
Japp.
Eller vem som har skrivit musiken till Hellraiser.
Ja. Och det kan man vara stolt över.
Ja, jag är väldigt stolt.
Det kändes bra, det var kul. Men i alla fall, samma kväll skulle de visa en gammal klassiker.
The Omen visade de på Cinemateket.
Första gången oklippt på svensk biograf, vad jag förstår det som. Alltså, ja, på riktig film då. Och när vi hörde om det här så tänkte vi, ja men vad bra, då gör vi en podd om djävulsfilm då. Men då kom ju genast dilemmat. Ja, men vad ska det här innefatta? Ska det vara filmer där folk dyrkar djävulen? Eller ska det vara filmer där folk försöker driva ut djävulen genom exorcism? Men då bestämde vi för att det ska vara filmer där folk dyrkar djävulen.
Precis, man kan väl säga att det finns tre huvudteman inom djävulsfilm. Och då är det dels exorcismbesatt filmer. Dels djävulsbarnfilmer och deras djävulsdyrkarfilmer.
Precis. Så det var ju på ett sätt tack vare Omen som vi kom på den här idén. Men lustigt nog så kommer vi inte prata om Omen den här gången. Det får bli i något framtida avsnitt säkert. Istället.
Vi gör ett elaka barnavsnitt någon gång istället.
Ja. Då får Damien vara med. Men i alla fall. Vi kommer att prata om filmer där folk dyrkar djävulen. Alltså djävulsdyrkafilm har jag skrivit som rubrik i mina anteckningar. Det tycker jag är en fin liten subgenre.
Ja, den om exorcistfilmerna så där har blivit väldigt mainstream tack vare filmer som Exorcisten kanske och så där.
Ja.
Så djävulsdyrkandet känns ju mycket mer exploitation.
Ja.
Det är mycket mer liksom...
Och något mer som något som man gjorde förr också. Det känns inte som att det gör så mycket sånt nu längre.
Nej.
Tyvärr får jag säga. Men ja, jo men det håller jag med om.
Ja, så vi har riktat in oss på perioden då 60- och 70-tal. För det var väl då som det framförallt gällde.
Precis.
Det var väl kanske så att det var lättare att utgå ifrån att ha det temat på den tiden också, för att idag så är det svårare att ta djävulsdyrkan kanske på allvar. Det var lättare att på den tiden liksom föreställa sig att det fanns djävulsdyrkarsekter och att man var rädd för det. Idag så är vi det har ju varit lite så här moralpaniker på 80-90-talet att det skulle varit så här djävulsdyrkarsekter. Jag vet inte, det har varit mer i USA kanske där man har varit så här.
Ja, jo, men det
var ju någon bok som nu borde man kanske läst på lite innan man började snacka om det här. Men det var en bok som släpptes på 80-talet, tror jag.
Ja.
Som var en sån här självbiografi över någon som stackare som växte upp i en djävulsdyrkarsekt. Och det var jättemycket hemska detaljer om hur de dyrkade dödade spädbarn och sånt där. Men sen visade det sig att det var ju ljug alltihopa.
Ja, okej.
Så. Jo, men det var ju... kommer ihåg den här dokumentären 2005, kanske? Om... Vad heter den? Ja, men om Uppdrag granskning gjorde ett program om Sveriges kvinnojourer, ROX.
Nej, jag tror inte jag sett det.
Ja, men då det var den här, det blev jätte grej kring det här, att det var någon som sa att män är djur.
Ja.
Vad heter den? Den hette så mycket som Könskriget.
Okej.
Okay. Av Evin Rubar. Och ja, den tog väl i princip död på feminismen i det officiella Sverige, det offentliga Sverige. Tyvärr. Mm. Och det var väl i samband med det också som feministiskt initiativ startade. Och de drogs med i det här. Och även fast de inte hade någon koppling till
Vilket
ROX.
Jävla sidospår. Men
ja, nu var det sidospår. Förlåt. Men hur som helst, i den så är vi får kanske klippa bort det.
Nej, men kör hårt.
Nu kommer jag inte ihåg vad hon heter heller. Men det var någon där i ROX som... Men det var någon norska kanske, i alla fall, som snackade om att så här, på allvar att det fanns massa satanistsekter i Sverige, aktiva idag. Mm. Alltså inte satanister som är lavianskt, spirituell satanism.
Precis,
djävulstyrkande som offrade barn och allt vad det möjligt. Och det var därför det var viktigt så här, att skydda kvinnor och sådär. Ja, men från de här satanistsekterna liksom.
Okej.
Så det finns väl fortfarande en viss...
Det var ju lite spännande. Det måste jag nästan leta upp det programmet.
Ja, men det finns väl fortfarande någon sorts... fasa inför djävulstyrkare bland en del människor.
Jag var kanske på djävulstyrkarmässa i fredags.
Djävulstyrkarmässa?
Ja, eller konsert, vad man kallar det.
Jaha, på Missionbryggeriet. Ja, just det.
Det var bra.
Watain.
Watain, ja. Och så förband Devil's Blood och Malign. Och alla tre är väl uttalade djävulstyrkare.
Ja, jag var inne i stan också i fredags. Så det var mycket hårdrockare i kollektivtrafiken.
Ja. Så det var bra. Så att det är en djävulstyrkan lever och frodas, men inte på film tyvärr.
Nej.
Så vi får rikta blickarna bakåt i tiden. Börjar 1960.
Vi börjar 1960.
Mm. Ja, vi börjar 1960.
Jag skulle säga att den första filmen som exploaterade djävulstyrkan, det var Häxan.
Från 22 kanske.
22, ja, jag tror
gissar
det.
Gissar vi på.
Men vi har inte sett det någon av oss, så vi ska inte säga så mycket om det. Men okej, 1960 så har vi en film som heter City of the Dead. Också känt som Horror Hotel.
Riktigt kasttitel.
Ja, men... båda titlarna skulle jag säga är kastatitlar, för ingen av dem. City of the Dead låter som att det handlar om en zombiefilm.
Ja, det gör det.
Men det är det absolut inte.
Nej.
Det var länge sedan jag såg den här. Så jag ska vara rätt kortfattad för att jag inte ska säga någonting som var fel. Men den handlar om... en stad i Massachusetts där det börjar med att så här, man ser på 1600-talet att man bränner en häxa. Och sen så hoppar det till nutid. Det är en kvinna som tar sig till den här staden som finns kvar för att hon ska forska kring häxor. Och hon försvinner eller blir kidnappad eller någonting, för det verkar som att häxorna är fortfarande aktiva i den här staden. Christopher Lee är med. En väldigt ung Christopher Lee.
Ja, han var ju typ 40 redan då, men...
Ja, okay.
Ung för att vara Christopher Lee i alla fall.
Han spelar inte gammal gubbe.
Nej.
Vilket han började göra där.
Allt under 60 är ju ungt för Christopher Lee.
Ja.
Så att, ja, en ung Christopher Lee.
Han spelar the good guy i den här filmen. Han är någon sorts forskare, lärare på någon skola och sådär. Jag kommer inte ihåg så mycket detaljer, men det är i alla fall att... I den här byn så häxan som blev bränd på bål, hon lever fortfarande på något sätt. Och de är kvar häxorna från 1600-talet i byn. Och de är odödliga. Och de har en kult i den här byn. Och de måste offra oskulder några gånger om året för att fortsätta vara, odödliga. Och det är kåpor och det dyrkas för fulla muggar. Och så. Och sen kommer Christopher Lee. Och de besegrar djävulstyrkarsekten genom att hålla upp ett kors i en scen. Den är svartvit filmen, men det här korset skiner väldigt starkt. Och de så här, typ när korset lyser på djävulstyrkarna så börjar de ryka.
Är det något speciellt kors eller bara ett vanligt kors?
Bara något vanligt kors tror jag, som lyser starkt liksom. Sevärden är föredömligt kort. Väldigt stämningsfull. Och det är mycket fokus på dyrkande. Och ja, djävulsdyrkande glider ju ofta in i häxeri i de här filmerna. Inte i alla filmer, men ofta är det, utgår ifrån häxeri som djävulsdyrkande. Vilket ju är en väldigt kristen synpunkt på häxeri. Att jag tror inte det är så här, de som håller på med Wicca håller med om att de är djävulsdyrkare.
De tror inte ens på djävulen.
Nej, de tror väl på något kottare i skogen liksom.
Ja, moder naturen.
Moder natur.
Fjantigt.
Ja.
Ja.
Men den är sevärd. Värd att kolla upp. Tidig Christopher Lee-rulle. Man ska hålla sig borta efter den amerikanska klippningen.
Just det.
För den är nerklippt.
I början va?
Ja, de har tagit bort vissa djävulsdyrkan. De har tagit bort vissa djävulsdyrkan senare liksom.
Ja.
Utan det är en brittiska originalklippning. Ja, det är en brittisk film ska jag säga också.
Som utspelar sig i USA, ja.
Precis.
Med brittiska skådespelare.
Ja. Men den finns på VCI, har släppt den, region 1. Det finns en brittisk också, region 2. Kolla upp om man är intresserad. Absolut.
Utgåvemässigt är det ju vilket som.
Ja, precis. Okay. Det är samma innehåll. Det finns gott om extra material med kommentatorspår av Christopher Lee själv och sånt där.
Precis. Så det är, ja.
Ja. 64.
Ja, just det. Ja.
Vill jag nämna. Mask of the Red Death. Regi Roger Corman.
Även känd som De blodtörstiga i Sverige.
De blodtörstiga. Precis. Uppenbarligen någon som inte har sett filmen så där, utan bara ska sätta, vi tar något läbbigt på den här. Roger Corman, som sagt, det är en av hans Edgar Allan Poe-filmer som han gjorde där på 60-talet. Som han gjorde många. Så. Och de nästan alla tillsammans med Vincent Price.
Just
om
det.
Inte alla tillsammans med Vincent Price.
Möjligen.
Och den här är då baserad på novellen Mask of the Red Death av Edgar Allan Poe. Och den utspelar sig på medeltiden i Italien. Vincent Price spelar Prince Prospero, som är en väldigt, väldigt ondsint... Eller han... Ja, jag kommer till det. Men han spelar i alla fall Prince Prospero som bor i ett slott där i Italien. Och ute i byn... Ja, det etableras med att han är så här ärkesuperond med att... Det är en så här skitig, lerig by där de hårt arbetande stackars bönderna bor. Och så kommer Prince Prospero in och rullar in så här med sina vakter, med sin droska.
Men roligt att han heter just Prospero.
Ja.
Prosper är väl blomstra typ.
Ja.
Tror jag. Ja, men nu, ja. Ja, kul i alla fall.
Men och för att så här verkligen så här markera hur ond Vincent Price är, så, eller Prince Prospero, så ser man så här, det är ett barn av någon anledning ligger i mitt i leran där på golv, på marken, så här bebis typ. På marken i byn. Och då kommer den här droskan i full fart med hästar och ska bara trampa över barnet. Men då är det sista sekunden, så är det någon rätt rådig ung man där som plockar undan barnet så att det klarar sig. Vincent Price, det slutar med att han är här i byn och han ser en kvinna där som han tycker är så vacker, så han tar henne som fånge. Han ska bli hennes liksom. Och samtidigt tar han hennes pappa och hennes make till fånga. Med syftet att de ska få... Så här ond igen. Han ska döda en av dem. Och han tvingar tjejen att välja vilken han ska döda.
Det är elakt.
Men jag, hur som helst, så slutar med att han tar alla tre till fånga till sitt slott.
Ja.
För samtidigt upptäcks det att röda döden, the red death, har kommit till byn. Och det är alltså pesten. Fast den tar formen av att man får bli alldeles rödblodig i ansiktet. Så han åker tillbaka till sitt slott. Innan så tänder han såklart eld på byn.
Ja.
I ren jävelskap. Men han tar de här tre stackarna till fånga till sitt slott. Och i slottet så spärrar han in sig tillsammans med traktens all adel liksom. Och isolerar sig i slottet, för runt omkring i landet här är den röda döden. Men i slottet så är de säkra. Och de släpper inte in några fler och sådär. Och här i slottet så har han superdekadenta fester tillsammans med adeln, där de har maskerader och sådär. Och Ja, det är väldigt bra gjort så här. Vincent Price går och så här med liksom släpig röst säger cynismer kring livet. Och efter ett tag så får man reda på att han dyrkar djävulen.
Mm.
Rent så här uttalat så dyrkar han djävulen. Han säger att han dyrkar The Lord of Flies. Och så viskar han Satan.
Bara den replikyttringen gör ju filmen värd att se.
Väldigt bra.
Ja.
Och han har ett tempel där han har tänder lite rökelse och sånt där till Satan. Och det är upp och ner vända kors och det hela köret.
Oh, mäktigt.
Men så har han de här festerna, den här dekadenta festerna med adeln. Och han är supersynisk mot dem. Och det finns en så här väldigt effektivt äcklig scen. Det är inget äckligt så här grafiskt eller så, men det är äckligt att se hur adeln är så dekadent.
Mm.
Och samtidigt
det är alltid adeln som är dekadent. Det är aldrig...
Nej. De här byborna, de är väldigt rättrådiga och sådär. Men adeln, de är superdekadenta. Ja. Och Vincent Price föraktar dem.
Aha, okay.
Han föraktar dem. Han har dem på där, men han föraktar dem. Och han säger att ni som djur... Och de bara skrattar så här, haha, vi är som djur. Och så säger han till någon så här, gå på golvet som en gris. Och så gör han det, och går på golvet. Och så säger någon annan, du ska vara en groda. Och sånt där. Och så kryper de omkring som på golvet som grisar och djur. Så här. Och de, den tycker att de, åh vad roligt, nu har vi djurfest. Men Vincent Price menar ju bara att ni är ju som djur, era äckliga jävlar liksom.
Precis.
Och han är helt nihilistisk inför livet och han tvekar. Han har inga synpunkter på om man dödar folk eller inte. Liksom. Det är skitsamma för honom.
Mm.
Men så är det ju de här kvinnorna han har tagit i fånga.
Mm.
Och hennes pappa och make.
Mm.
Och något som jag tycker är jävla irriterande med Roger Cormans Poe-filmer är att det är med Vincent Price som är asgrym.
Ja.
Men så är det alltid den här unga, rättrådiga babyfacet som kommer i kontakt med Vincent Price som är så här supercheck och rättrådig och här är det så här verkligen en sån snubbe. Men som tur är så tar inte han så stor roll i filmen.
Okej, det är bra.
Utan det är mest Vincent Price som håller låda liksom. Och det dyrkas för fulla muggar och den är vansinnigt snygg. Den är väldigt, väldigt visuell. Bland annat så har han, dels har han sitt slott med slottsmiljön, med allt vad det innebär. Men så har han liksom en serie rum som är kopplade till varandra. Det är som kabinetter kan man säga. Som är alla i varsin färg helt och hållet. Så först kommer man in i ett gult kabinett. Och efter det kommer ett lila kabinett. Och sen ett vitt kabinett och ett rött kabinett. Och sen till slut, längst in så är det svarta kabinettet. Och där har han sitt tempel. Precis, altaret. Mycket, mycket tjusigt. Och så handlar det ju lite grann om hur de så här håller pesten stången liksom. Men så du kan ju misstänka kanske hur det slutar. De har en maskerad och han har förbjudit alla från att bära ett rött. För rött står ju för pesten liksom. Så ingen får bära rött på den här maskeraden. Men så kommer in en gäst. Det är någon som har en röd klädnad liksom. Och då är det röda döden personifierat.
Spännande.
Och filmen är apokalyptisk.
Det är bra.
Filmen skildrar jordens undergång, mer eller mindre.
Det måste jag se snart. Alltså.
Den är riktigt häftig. Ja. Mer eller mindre alla dör, liksom.
Det är bra.
Så den är mycket sevärd. Den är inte min favorit. Den är min näst mesta favorit av Roger Cormans.
Du gillar Usher mest, då?
House of Usher är hans bästa påfilm, tycker jag. Men Mask of the Red Death är riktigt, riktigt bra också.
Mm.
Och Vincent Price är verkligen, verkligen som allra bäst. När han är det här så fruktansvärt genomond. Utan att vara liksom utåtagerande på något sätt. Han bara så här går runt och osar passiv ondska liksom. Och samtidigt som det finns ett så här väldigt sorgligt, dystert drag hos honom. Han är liksom väldigt dyster och så samtidigt. Ja, mycket bra.
Ja. Hoppar vi 4 år till?
Ja, men vi kan nämna lite DVD-släpp.
Just det gör vi först.
Den MGM har släppt den i flera massa olika konstellationer. Att det är mycket sådana här double features. Den tillsammans med andra Roger Corman-filmer och sådär. Så,
de är rätt dyra tyvärr, många av dem.
Ja,
de är autoprint.
Mycket autoprint. Men
de går säkert hitta med lite detektivarbete till. Ja, okej pris.
Jag tror att det kan vara så att alla har ungefär samma kvalitet om det är MGM.
Ja, MGM brukar ju vara alltid bra. Mm. Så att det, hittar man den så är det bara knipa den.
Japp.
Nu hoppar vi fyra framåt.
Ja, nu kan du få snacka lite.
Ska vi Devil Rides Out då?
Ja.
Hammerfilm, 68. Christopher Lee tillbaka. Lite äldre men fortfarande ung.
Peter Cushing.
Nej.
Inte han med den?
Han är inte med i det sättet. Det är bara Christopher Lee som är där. Det är en nomierskåd som man känner igen om man har sett med
honom. Ja, men det är väl någon så här snäll
jag kommer inte på. Nej, han är ond i den andra gubben jag tänker på. Men ja, det är inte Cushing i alla fall. Mm-hmm. Christopher Lee i alla fall. Handlar väl om... nu har jag inte handlingen helt klart i huvudet, men... Han... och en annan yngre kille åker ut till någon gemensam vän.
För de har inte... spelar sig i nutid.
Ja, det gör den. Eller, ja,
nej, vänta, de har ju så gamla bilar.
Nej, den utspelar sig då. Alltså runt 60-tal ska den göra.
Men är det inte så här biljakter i den? Med så här gammaldags bilar?
Ja, men det är i alla fall 1900-tal när det finns bilar. Mm. Hur som helst. De åker ut till en gemensam vän där han har fest med massa skumma människor. Och Christopher Lee börjar ana oro direkt. Och det visar sig att den här kompisen då har råkat hamna i kläm med ett gäng djävulstyrkare.
Just det.
Och det märker han direkt, Christopher Lee. Han är snäll i den här filmen också.
Mm. Jag tror att han har lite ungefär samma roll som i City of the Dead. Att han är liksom forskare i området
precis.
På något sätt.
Så han kan liksom... väldigt mycket.
Ja.
Ja, i alla fall. Sen så tror jag, om jag minns rätt, att den här vännens... tjej blir kidnappad på något vis av de här djävulstyrkarna.
Mm.
Och de ska försöka rädda henne. Så de... Jag vet att någon gång i filmen åker de ut till... För de har en... De har någon svart mässa någon gång.
Mm,
när de till och med framkallar djävulen. Som kallas för typ The Goat of Mantis eller någonting.
Mm.
Han ser skithäftig ut. Det kommer upp en snubbe med skitsnygg getmask och just det, är med lite det. Grann. Så det är djävulen är med. Det är ballt. Ja, nej, men filmen handlar väl om att de ska liksom försöka stoppa den här djävulssekten och rädda tjejen som väldigt, hon lockas väldigt mycket av den här sekten och ja, faller mer och mer in i det. Ja, i alla fall. Det är kort och gott vad det handlar om. Det här av dem, jag har inte sett alla Hammer, men av de här jag sett är det här min favorit hittills.
Mm.
Jag tyckte den var riktigt bra från början till slut. Det hände typ saker hela tiden. Du har sett den också?
Jag har sett den.
Var det länge sedan eller?
Det var rätt länge sedan, jag tyckte den var okej, men den var inte super. Alltså Hammer är ju lite speciellt att, visserligen är det ganska explorativt.
Mm.
Och ganska raffligt. Och det är ju lite biljakter och sånt där. Samtidigt så är det rätt långsamt tempo och så här högtravande språk och sådär. Och väldigt så här gentleman.
Mm.
Alla är gentleman liksom. Men djävulsdyrka bitarna är tuffa.
Mm. Det är stora... ganska mycket djävulsdyrkan i den också.
Absolut, och det är en sektledare där.
Ja, som är superond.
Ja. Men det tråkigaste är väl just det här att kristendomen vinner.
Ja, men det gör den ju alla filmer vi nämner typ nästan.
Ja.
Mer eller mindre, utan att spoila någonting.
Mm.
Ja, nej, men jag tycker det här tycker jag är jättebra i alla fall. Den ser bra ut som här med filmerna gör. Sådär. Och det, jag tycker det är bra tempo och sådär. DVD-mässigt Anchor Bay var på den.
Ja. Precis.
Både amerikansk och brittisk, tror jag. Finns även i en...
Det är producerad av Tygon.
Nej, det är Hammer. Jo.
Nej, men...
Devil Rides Out.
Ja, just det.
Nu är du
just
lite
det.
För.
Jag tittar framåt.
Yes, men finns även i en ganska fet box från Optimum med massa andra Hammer-filmer. Så man kan väl skaffa vilket som. Det är lite mer extra material på Anchor Bay-utgåvan.
Mm-hmm.
Om man får tag på den.
Mm-hmm.
Så, ja. Det är väl en smaksak.
Lite enkelt. Kul att se Christopher Lee som god också. Det är inte alltid han gjorde det.
Nej,
det är
precis.
Ganska sällan.
Ja. Nu så kommer din film du höll på att tänka på nyss. 71.
Nej.
Nej, så det är en från samma år först.
Ja. En av mina absoluta favoritfilmer.
Ja.
68.
Mm.
Rosemary's Baby.
Yes. Polanski.
Polanski, precis. Mm. Det är väl lite av en spoiler att vi tar upp den överhuvudtaget i det här sammanhanget.
Har man inte sett den så kan man se den och sen lyssna igen på den här. podden.
Ja.
Kanske.
Ja.
Gör så i så
fall. Men det är väl lite spoilervarning nu helt enkelt. Ja. Vi lägger in spoilermusiken på det här.
Ja.
Rosemary's Baby handlar om ett ungt, käckt par.
Snyggt par också.
Ja.
Mia Farrow och John Cassavetes.
Just det.
Spelar de.
Som flyttar in i en ny lägenhet. Mm. I New York.
Mm, där är en väldigt fin lägenhet. Mm.
Jättefint, de är nyrika liksom.
Yes.
Så de flyttar in i en lägenhet där...
Jag tror förresten att det är samma byggnad som John Lennon bodde i när han blev mördad.
Mm-hmm.
Om jag minns rätt så är det så.
Mm-hmm.
Hur som helst. De flyttar in i en jäkligt fin och det vill säga uptown, så här, jäkligt bra område.
Ja.
Sådär.
Och de lär snabbt känna sina grannar, som är ett äldre par.
Ja.
Som, de är supertrevliga.
Mm.
Väldigt påflugna.
Ja.
De är väldigt...
Särskilt kvinnan.
Ja, så här, tränger sig på och ska bjuda på mat och bjuda på grejer hela tiden.
Mm.
Mia Farrow, hon tycker att de är så här, ja, de är väl trevliga, men de är lite väl påflugna. Så där.
Precis.
Medan hennes make fattar tycke för dem väldigt mycket. Och vill att de ska så här, hänga med dem väldigt mycket.
Mm.
Samtidigt så... de vill skaffa barn.
Mm.
Och Mia Farrow blir ganska snabbt gravid också.
Mm. Efter en... ganska hemsk natt för henne. Hon drömmer ju
just
massa mardrömmar. Och,
just det.
Sådär.
Ja.
Mm.
Just det. Hon har hemska mardrömmar. Hon blir våldtagen av någon bäst av någon slag. Ja. Medans maken och grannarna står och tittar på.
Nästan hejar på.
Ja, ja. Under väldigt mystiska omständigheter. Ja, när hon vaknar på morgonen har hon rivmärken på.
Just det. På ryggen. Va?
Ja. Mm. Och maken förklarar med att så här, ja, men jag låg med dig när du sov. Mm. När du var däckad. För det fick man tydligen göra på 60-talet. och ja, men filmen skildrar hur de blir de här 9 månaderna när hon är gravid. Liksom.
Precis.
Och grannarna lägger sig i väldigt, väldigt, väldigt mycket hennes graviditet.
De gör ju brygder och grejer med luriga örter och saker.
Precis, och de styr väldigt mycket. Hon får en läkare att gå till. Och de säger, nej men du ska inte gå till honom. Vi har en mycket bättre läkare som man får gå till.
Precis.
Och sådär, och... läkaren säger att så här, ja, men drick deras dryck som dina grannar lagar åt dig.
Ja.
Så då gör de det liksom. Och, men ja, och de, hon och hennes make, de umgås mindre och mindre med sina kompisar.
Mm.
Och mer bara med de här gamlingarna, grannarna och deras gamlingkompisar liksom.
Mm.
Och Mia Farrow börjar mer och mer så här, tycka att det är jävligt konstigt.
Mm.
Och kommer till slut fram till själv att så här, de vill åt henne. Ja. De vill åt hennes barn. Och hon tror helt enkelt att de är någon sorts djävulsdyrkare.
Ja, hon hittar ju någon gammal bok också om någon...
Just det, som har bott i huset. Ja. Och sådär.
Precis.
Hon snokar helt enkelt en massa.
Det är ett namn, det är väl en så här, vad heter det? Bokstavs... en palindrom. Nej, det heter det inte. Någonting. Ja,
ja just det, det var någon bokstavsmysterie där som hon kastade
runt. All of them witches när hon... kastar om bokstäverna.
Just det.
Det är ett namn som kastar om all of them witches.
Just det. Så häxor här igen.
Precis.
I någon mening. Och den är vansinnigt spännande.
Mm.
Och
det är väldigt krypande.
Väldigt krypande.
Hela tiden.
Och den är fortfarande spännande, vilket är sällan filmer från den tiden är.
Mm.
Och man verkligen lider med Mia Farrow och ingen tror på henne liksom. Och samtidigt så är det här... har hon rätt eller är hon bara inbillad? Är hon galen liksom? För de andra hävdar ju att så här, men du är ju knäpp liksom.
Mm.
Hon försöker ta sig därifrån och sådär, men det går inget bra.
Nej.
Och sen mynnar det ut i en helt fantastisk final.
Ja. Där det visar att de är ju häxor eller djävulsdyrkare.
Ja.
Grannar, även hennes man. Och massa, läkaren också.
Ja, alla.
Ja.
Hennes make har blivit med överstyrka och alltihopa.
Och barnet är ju djävulens barn.
Ja.
Hon är fött djävulens barn.
Ja. Men det jag tycker är bra är att man kan hela tiden tolka det också som att det är bara hon som fantiserar.
Ja, kanske inte slutet dock, men...
ja, om man vill.
Ja.
Det... jag vill ju gärna tänka att det är övernaturligheter.
Ja, precis. Det vill man ju. Men annars är det väl det här mycket... dubbelsidigheten, att hon kan vara skvattgalen också.
Ja.
Likaväl som de kan vara onda. Liksom.
Absolut.
Det lutar på båda hållen.
Ja, men den är välspelad, välgjord, vansinnigt snygg i att de alla har skitsnygga kläder. Jag är väldigt såld på 60-talet och sådär. Och att,
ja, det är väl alla som har bett i huvudet.
Ja, men absolut. Ja, och det är liksom så det... delikata kläder de har allihopa och frisyrer och allting.
Precis, det är skitsnyggt. Och Polanski är ju, eller var i alla fall, när han gjorde sina de där spänningsfilmerna, jävligt bra. Mm. Det blev jävligt otäckt. Och det här är väl hans renaste skräckfilm om man...
Ja, den har väl lite likheter med Repulsion i där kvinnan blir galen stuket
och
liksom.
Tenant också. Där, fast där är det en man som blir galen istället. Ja, själv. Men ja.
Och hon som spelar den grannen. Mm. Tänkte på det. Jag har sett henne i någon annan film. Vad var det för någonting?
Bra fråga.
Ja, skitsamma.
Ja, det finns en uppföljare till den här filmen.
Jaha.
Från 70, nu är jag inte helt säker, 71, 73 någon gång där. Mm-hmm. Som jag tror heter Look What Happened to Rosemary's Baby. Som jag tror är made for TV-film. Jag tror inte den här kända skådespelaren. Polanski har ju såklart inget med att göra.
Mm.
Jag har inte sett den. Den har fått superdålig kritik. Mm. Finns inte på DVD. Lustiga, Rosemary's Baby bygger på en bok av en författare som heter Ira Levine eller Levine, jag vet inte hur det talas.
Mm-hmm.
Och han skrev faktiskt en uppföljare, men först 99. Mm-hmm. Som heter Son of Rosemary.
Mm-hmm.
Så den är väl, om man vill veta, om man vill ha reda på någon fortsättning, så kanske man ska kolla upp den. Fast det är säkert kul att kolla upp uppföljaren också.
Ja.
Skräp är ju alltid kul, så att,
ja, jo visst.
Lite rolig parentes.
Ja, en grej som också är så intressant och som bidrar till obehagliga i Rosemary's Baby är just det här, ja men ändå så här, hur pass lite makt en kvinna på 60-talet ändå hade över sitt liv liksom.
Mm. Särskilt när alla runt om henne är mot henne också.
Precis. Att andra människor bara kan gå in och styra liksom, över och bestämma vilka läkare hon ska ha och hur mycket läkaren. Och läkaren kan ringa och prata med pappa eller med maken liksom, över hennes huvud och ja, men sådär. Nu var de ju visserligen djävulstyrkare, så nu var de väl extra fulla i fan sådär. Så, ja. Men det är ändå ja, det blir väldigt obehagligt.
Mm, verkligen.
Så, ja, djupt sevärd.
Absolut.
Och den finns, ja, det är Paramount.
Finns på finsvensk DVD.
Ja, det är lite, alla DVD har samma innehåll.
Lite extra material, den har bakom scenerna grejer.
Ja, precis.
Så att det bara
inte på Blu-ray än.
Nej. Det kommer, antar jag. Det är bra bild på DVD:n, så det är inte så mycket att gråta över egentligen.
Nej, absolut.
Då går vi in på 70-talet då.
Mm.
Blood on Satan's Claw.
Ja, och det är
svensk titel. Satans skinn eller djävulens blodiga klor.
Mm-hmm.
Båda är bra.
Mm-hmm. Verkligen. Taigon.
Det här är Taigon, ja. Precis.
Taigon,
ett av de andra två brittiska bolagen.
Mm.
Den här utspelar sig ju på typ kanske
1600-talet.
Ja, någonting sånt där.
Mm.
Länge sedan i alla fall. Engelska landsbygden är det ju.
Mm.
Väldigt tydligt. Det är väl ingen jättetydlig röd tråd i den här filmen.
Nej, den är väldigt rörig.
Den skiftar ju ganska mycket mellan fokus på personer och sådär.
Mm.
Men det handlar väl om att det är ungdomar egentligen som mer och mer faller in i...
Ja, men den börjar ju väldigt tydligt med att det är en bonde
som
när han är ute och plöjer sin åker.
Just det.
Så plöjer han upp något som ser ut som ett väldigt konstigt vanställt skelett av någon sorts best.
Ja, just det.
Med ett öga som är kvar. Ja. Och jag tror att det är det som är starten.
Just det.
För när han liksom när det här kommer upp...
Ja.
Så börjar det dyrkas i byn. Jag tror inte det dyrkades innan, utan det här är startskottet. Liksom.
Och det är väl någon slags relik från djävulen själv, tror jag. Någon del av honom.
Ja.
Just det.
Och det, ja, det utvecklas en kult i den här byn.
Och det är ju främst bland de unga.
Ja, precis. Det är kidsen i byn som börjar
ut
i naturen. Det är väldigt så här, naturdjävulsdyrkan.
Mm. Lite som i Wickerman nästan. Ja. Samma så här hippie, nästan aktiga
verkligen.
Dyrkande.
Ja, absolut. Mycket björkris och sånt där.
Ja, folkmusikstyrkande.
Ja.
Eller ja, man ska säga. Ja.
Det är liksom bakgrunds...
Ja, och sen kommer det någon... Han är någon slags präst. Han är väl någon slags präst över huvudet. Jag kommer inte ihåg. Han har någon titel. Jag har glömt bort vad det är nu.
Nej, men det är inte han. Han är väl bara någon sån här myndighetsperson.
Ja, men han är kristen. Han är ju väldigt, han är ju representant för kyrkan i alla fall.
Alltså, han är det?
Tror jag, ja. Okay. Men han vill i alla fall... Han märker att det är något lurt här i byn. Och han vill ju stoppa det.
Ja, alltså... filmen funkar som att det är liksom... Det finns ingen riktig huvudperson. Man tror hela tiden att man har en huvudperson.
Mm.
Men så bara dör de.
Mm.
Utan den skildrar små episoder, kan man väl säga, mer eller mindre, över hur olika människor här i byn påverkas av den här kulten.
Ja, precis.
Till exempel att prästen blir, det kommer in en flicka från kulten och försöker frästa honom genom att klä sig naken och sådär. Det är en jäkligt häftig scen i början med den här unga adelsmannen av något slag som det är på den här, det är någon vind som är läbbig där det händer konstiga saker.
Just det.
Han är där på vinden, han sover på vinden.
Mm.
Och det är också, man fattar inte vad fan grejen med vinden. Det är väldigt mycket man inte fattar i den här filmen.
Mm, den är, ja.
Men det är en vind i ett hus i den här byn som det händer mystiska saker.
Mm.
Det är någon kvinna som går upp på vinden och bara börjar skrika och man fattar ingenting. Och sen hamnar hon, blir ivägskickad till någon sorts mentalhus.
Mm.
Ja, man fattar inte. Men då är den här adelsmannen sover där uppe på vinden. Och... ja, det är en jäkligt häftig scen att man ser hur det kommer så här en läbbig monsterhand och så här börjar strypa honom typ.
Mm.
Och det ser ganska fult ut. Det är så här hårig monsterhand med klor som i Trasan och bananer, du vet. Hemlig Arne eller vad han heter. Och han tar upp sin kniv och börjar hugga i den här handen liksom och försöka försvara sig. Men så zoomar kameran ut sen och så, eller det blir klipp och då ser man att han har bara legat och huggit av sin egen hand.
Mm.
Och det är jävligt brutalt. Och det är verkligen så här, shit, det där var jag inte beredd på.
Nej, just det.
Och det, den är ganska rå på många sätt. Han
mycket, mycket naket också i den.
Ja, absolut. Men som sig bör i en naturjävlig styrka sex, så kan man inte förvänta sig något annat.
Nej, än, exakt.
Naket och rituellt. Rituella våldtäkter.
Mm.
Men det är de här olika små sidospåren.
Mm.
Och den här kulten växer sig starkare och starkare.
Mm.
Och sen får filmen ett väldigt abrupt slut.
Ja, djävulen dyker upp en sväng.
Mm, just det.
Och då kommer de här myndighets- eller kyrkopersonerna.
Ja.
Dit.
Och där med, tillsammans med ett lynch mobb från byn liksom.
Och
det bygger upp som fan.
Ja,
det är musik och så här.
Ja.
Nu jävlar, nu
och
blir det.
Och sen så typ bara det är någon som säger någonting eller visar upp ett korsen och så försvinner djävulen bara.
Nej,
eller
vi,
inte det?
Vi är så här, spoiler musik nu, spoiler, spoiler, spoiler. Han, biskopen eller vad det är, han har ett jättestort svärd.
Ja, just det.
Som han tar och så kommer han och bara hugger djävulen i magen.
Ja.
Och sen bara filmen slut. Bilden just fryser.
Det. Ja, just det.
Bilden fryser och sen är den slut.
Ja. Så.
Och det är väl det jag tycker om filmen, att det finns väldigt mycket bra.
Mm.
Den är jäkligt rå. Och ja, men på, rå på ett sätt som var typiskt för de här Tigon och Amicus och Hammer. Att man, jag blir förvånad varje gång över råheten i filmerna.
Mm.
Därför att de har inte den här exploitation sunk stilen. Utan de är ju väldigt så här civiliserade. Ja. Och det är hela tiden det här gentleman-stuket liksom, och finklätt och så. Men så gång på gång är man överraskad över hur grova ämnen som tas upp i de här filmerna.
Mm.
Och den här så är det här med den här rituella våldtäkter och väldigt grafiskt hugga av händer och sånt där. Och det tycker jag väldigt mycket om.
Mm. Den är ju lite för rörig.
Den är alldeles för rörig, skulle jag säga.
Och för avhugget slut också.
Ja, det är väldigt mycket. Det startas, kopplas upp trådar hela tiden som man inte vet var de tar vägen och som lämnas liksom. Jaha, vad händer med det här? Och det är som att de hade jättemycket idéer.
Mm.
Och sen sket de med att avsluta idéerna. Mm. Liksom.
Stuntelse är ju riktigt bra.
Ja.
Och det är jävligt bra musik i den.
Ja, just det. Det är
fruktansvärt bra musik.
Just det. Mycket elektroniskt, eller? Eller det är så abstrakt.
Ja, men det är lite
tydligt. Tutande och trumpeter och...
Det är jävligt bra musik.
Flöjt.
Det är nästan det bästa med hela filmen, tycker jag. Jag brukar lyssna på soundtracket och önska att jag gillar filmen ännu mer än vad jag gör. Bara för att den är
så jävla bra. Men den är väldigt så här, den är inte melodisk, utan det är ju...
Ja, det är lite melodier också, men det är mycket, det är lite där...
Skrikanden.
Ja, precis. Trumpeter, lurt. Ja, men det är absolut sevärd i alla fall. För i sina stunder där den är ju ja, helt fantastisk.
Absolut.
Och läckra miljöer och sådär.
Ja.
Mm.
Den påminner i känslan och settingen mycket om en annan Taigon-film, Wishfinder General.
Mm.
Som också utspelar sig på 1600-tal med djävulstyrkan och sådär. Men just då istället det. Är det för att istället för att den här myndighetspersonen som dödar häxorna är the good guy.
Så är han the bad guy.
Så är han the bad guy i den filmen. Då är det Vincent Price som är ute och torterar inbillade häxor.
Exakt.
Jo, men det är, alltså, det är någonting med det här med historiska miljöer som jag tycker är väldigt mycket om. Det är väldigt bra 1600-tals stämningen här. Det är väldigt snygga kostymer och man får verkligen känslan av att det är 1600-tal.
Ja, verkligen.
Och den här totala bristen på respekt för människoliv liksom. Och det är så lätt att bara hänga någon eller avrätta någon utan vidare liksom.
Exakt.
Och den här råa, historiska...
Ja.
Och samtidigt som myndigheterna har den här, de bara kan när som helst kan de döda vem som helst, som straff liksom, så har myndigheterna ingen som helst kontroll, för landet är så stort och det är liksom så utspritt, så när det kan för sig gå precis vad som helst på landsbygden utan att staten vet om det liksom, för att det är så primitivt liksom. Och ja, jag tycker jag är svag för skräck i historiska miljöer alltså. Så det funkar för mig.
Yes.
72.
Ja, jag tror att originaltiteln på den här filmen är Necromancy. Men DVD:n jag har heter The Witching i alla fall. Det är med min favorit Pamela Franklin.
Just det.
Och även Citizen Kane himself, Orson Welles, är med som ledare för djävulstyrka sekt faktiskt.
Okay.
Det handlar i alla fall om att Pamela Franklins karaktär åker med sin make till ett litet samhälle som har i sammanhanget fantastiska namnet Lilith. Stället heter Lilith.
Oj då.
Det är svinbra.
Lilith då, för de som inte vet.
Första riktiga kvinnan i Bibeln.
Ja, som ska ha varit modern till alla vampyrer och ja, allt vad det
var. Se som förförska och sådär. Ja. Ond. Men i alla fall, i den här stan, jag tror att hennes make börjar jobba på något typ, det sägs aldrig, men han får något så här jobb på något typ leksaksfabrik eller något sånt där. Ja, man får aldrig se något därifrån, men jag tror det är
det. Men det är modern tid.
Ja, precis. Ja, det är 70-tal. Och där styr då ett gäng djävulstyrkande häxor. Här säger de att alla är häxor, även männen. Det är ingen åtskillnad att de skulle vara något annat liksom. Som Orson Welles styr. Och Pamela Franklin märker väl liksom mer och mer att är de seriösa med det här? Dyrkar de verkligen? För jag tror att de är ganska öppna direkt med att de har en egen syn på liksom religion och sådär. Och hon hittar någon bok någon gång där de läser att det finns bara en gud, den gamla guden. Att det är djävulen då. Att han är den riktiga, enda guden. Ja, precis som i Rosemary's Baby så faller väl hennes man också in i det här så småningom. För jag tror att den här fabriken han jobbar på typ bara är någon slags täckmantel för att dra in pengar eller någonting till ja, de här. Ja, jag ska inte avslöja för mycket, men det stegras hela tiden. Det blir mer och mer dyrkan ju längre filmen går också. Sådär. Jag tycker den här, jag har läst runt lite om den, det är många som tycker att den är dålig, så jag hade väl inte så här superhöga förhoppningar på den kanske.
Nej.
Men jag tyckte om den väldigt mycket. Det är bra tempo i den. Det är jäkligt mycket så här stämning och sådär. Det finns en skitsnygg scen där. Det är väldigt så här ödes byn de bor i. Det är typ inga folk ute och går eller sådär.
Okay.
Och då är det någon där Pamela Franklin går ut på, då hittar hon en pojke som sitter och gungar. Och det finns inga barn i byn enligt. De får inte föda barn av någon anledning. Och det är väldigt så här otäck stämning. Just det glömde jag säga. Orson Welles vill ha dit henne för att hon har någon kraft. Att hon kan väcka döda till liv, Pamela Franklin, av någon anledning. Och han vill väcka sin son till liv. Men för det måste hon dö. Så att det är inte bra för henne. Men ja, i alla fall. Det här är också väldigt bra soundtrack. Inte lika bra som Satans Klo, men ändå väldigt bra. Och så här, fina miljöer. Så här, öde amerikanskt. Det är lite så här, det är ingen storstad med, utan det är lite så här avlägsen. Fast det är ändå en stad, det är ingen by heller, så att.
Okej.
Okay. Mycket naket och jag vet inte om det är Orson Welles som har den på sig, men det är någon som har en jäkligt cool getmask på sig som är jävligt okay. stor. Jag tror det är han. Och det enda, det som jag tycker det jag har svårt med är att i slutet så känns det som att de var tvungna att få ihop ett slut väldigt fort, för det klipps väldigt mycket och det blir väldigt förvirrande.
Okay.
Men slut sista, just sista slut, absolut sista, är jäkligt bra. Och så här jäkligt dystert också.
Aha,
så jag tror att du skulle gilla slutet.
Ja. Det är inte... Okej, bra.
Och det här är det som är lite intressant med här också, det är inte så mycket att det är kristna normer, som att hon är mer bara rädd för att de kanske faktiskt dyrkar ondska och sådär. Men ja, jo, men det här tycker jag är underskattad. Finns på någon just jäkla skum DVD från ett bolag som heter Pegasus.
Mm-hmm.
Jag vet inte alls hur officiella de är.
Nej.
Men jag tror inte filmen är värst distribuerad överhuvudtaget. Nej. Så att det är, man kan gå och köpa den. Det är helt okej bild och ljud. Det går att titta på utan okay. problem. Sådär. Så,
hur är det med så här dyrkarbildspråk? Är det röda kåpor? Och
svarta kåpor.
Svarta kåpor.
Ja. De har kåpor. Ja, jag tror det. Och mycket naket. Och så är det mycket naken. Det är någonsin där det är en jäkla stor orgie här för mig.
Okej, okay, trevligt.
Massa folk som ligger och har det trevligt med varandra. Ja. Så att ja, men det är mycket dyrkan i den. Så den dyrkan
man ska har roligare.
Ja, det har de. De har ingen moral att luta sig tillbaka på.
Nej.
Det är bra.
Okej.
Okay. En till Pamela Franklin-film.
Ja.
73.
Du har fått gott lopp ordentligt här med ja. Pamela Franklin.
Satan's School for Girls.
Fantastisk titel.
Fantastisk svensk titel också.
Mm-hmm.
Med djävulen i katedern.
Med djävulen i katedern. Ja.
Riktigt bra.
Tyvärr tycker inte jag filmen lever upp till titeln.
Nej.
Jag förväntar mig mer av den egentligen.
Mm.
Det är en tv-film.
Ja, det märks. Det
noll super noll budget. Mm. Väldigt få skådisar.
Mm.
Sådär. Den är kort.
Mm. Föredömligt kort.
Ja. Vi säger så, föredömligt kort. Det känns som att så här, vi inte vill titta på skräckfilmer egentligen. Vi
Nej, men, det är, men ofta så känns det som att de här filmerna vet om sin begränsning och slutar där de bör sluta. De drar inte ut på det.
Nej, absolut.
Så det är det vi menar.
Den här filmen känns mer som så här, ett avsnitt av en tv-serie, tycker jag.
Mm. Mm.
Lite grann. Det är Pamela Franklin, eller det...
Hon åker ut för att... Hennes syster.
Just det.
Blir... Ja, officiellt så tar hon livet av sig, men vi får se i början att hon blir typ tvingad till eller dödad på något sätt.
Man vet inte, något fuffas är det.
Och hon anar väl att min syster skulle inte ta livet av sig.
Precis.
Så hon åker ut till den konstskola.
Ja. Där systern
ganska
bodde.
Ute på vischan.
Ja.
Ja, precis. Där hon, ja, det är bara tjejer. Ja, det är bara tjejer, fast manliga lärare.
Ja. För att reda ut egentligen om hon verkligen var deprimerad och så.
Mm,
för det var där hon hade varit sista tiden.
Exakt.
Så hon utger sig inte för att vara syran, utan hon åker dit i egenskap av en elev.
Ja.
Och börjar ta lektioner och sådär.
Mm, precis. Det finns en jävligt skum psykologilärare här.
Ja, just
som
det.
Man typ tror är jätteond.
Mm.
Fast, ja.
Ja, det finns lite så här red herrings i filmen.
Ja, precis. Det är inte så mycket dyrkan i den.
Nej, det är väldigt lite.
Det kommer ju i slutet egentligen.
Det är mest att Pamela Franklin pratar med folk och försöker reda ut.
Ja.
Jag tycker den släpar sig framför.
Ja, den är ganska sävlig.
Och sen händer allt i slutet på samma gång.
Mm.
Så, okej, spoiler nu.
Mm.
Då är det alltså den läraren som man trodde var god.
Bildläraren,
den trevliga, sympatiska läraren.
Snygga läraren
precis.
Också.
Det är han som har djävulstyrkarsekten.
Mm.
Mm. Och den osympatiska läraren, psykologiläraren, han har grepp i det här på spåret.
Ja, just det.
Men han blir som straff, blir han mördad, han blir dränkt av flickorna på skolan.
Just det.
Och det är typ alla flickor på skolan är med i den här dyrkarsekten. Mm. Och då är i princip bara slutscenen sådär, där man ser att Pamela Franklin går ner i källaren.
Där han, står de.
Ja, i vita särkar typ.
Mm.
Och bildläraren försöker att ta över henne till sekten, att hon ska också bli med i sekten. Och det var ju sektens fel såklart då, att syrran tog
livet precis, av sig. För att hon inte ville vara med längre.
Precis. Och sen så tänder Pamela Franklin eld på dem. Hon välter någon fackla av någon slag, en lampa. Mm. Och så brinner alla ner.
Mm. Ja.
Sen är det slut. Man ser att läraren klarade sig.
Ja. Jag tycker att filmen är ganska fin att titta på. Det är
du, Pamela Franklin.
Ja, men det är det 70-talet också. Du pratar bara om 60-talet.
Mm.
Och jag gillar 60-talet, men jag tror jag gillar 70-talet ännu mer.
Mm-hmm.
Ja, det ser ut.
Här är det super 70-tal. Alla precis. Spikraka 70-talsfrisyrer, såna här raka.
Jag tycker bara det liksom gör filmen lite bättre, och sen gör Pamela Franklin filmen lite bättre. men alltså egentligen, jag gillar nog den här filmen lite mer än vad jag kanske borde göra. Ja. Och det är ju ingen måste att se.
Nej, men titeln lovar ju liksom dyrkan och sex och det står härliga till. Satan's School for Girls.
Sleazy liksom. Titel.
Ja, väldigt sleazy, men det är ingen sleazy alls.
Skulle kunna vara en Franco-film.
Ja,
nästan.
Ja, Franco borde gjort en film som
heter det hade varit
Satan's film. School for Girls. Men det är inte italienskt där, utan det är...
Nej, amerikanskt.
Så det är ingen sleazy alls.
Nej.
Så, ja.
Ja. Om man tänker på det, handlingsmässigt och sådär, så är det en ganska lik Suspiria.
Ja, jo, men just det. Det här är det faktiskt.
Särskilt med tanke på att hon flyr i början, blir dödad för det.
Exakt,
sen åker den unga väna dit och försöker och märka att den är fel.
Just det.
Det slutar till med samma.
Ja,
spoiler, men ja.
Ja, just det, den är väldigt lik. Och jag tänkte på det, oj shit, det här måste vara en rip-off på Suspiria. Men den här filmen innan Suspiria,
4 år före, så Argento kanske satt och zappade på tv nu och så såg han den här.
Ja.
Eller så är det bara en jäkla slump.
Ja, men det är väldigt likt.
Ja.
Men Suspiria gör det mycket bättre.
Ja, det är
lugnt skatat.
Tveklöst.
Ja, den finns på konstig skum DVD av BCI Eclipse.
Det är officiellt bolag, men de är
inte gå längre.
Nej, de har lagt ner tyvärr. De gjorde mycket fint, men den går vi hitta, för antagligen så vinner man den på någon auktion, eller så får man betala mycket pengar.
Den gjordes en remake på.
Just det.
År 2000.
Shannon Doherty och Julie Benz från Dexter.
Dexters fru är det.
Precis. Den vet vi inte, men det måste vi nästan se.
Ja, faktiskt.
2000, det är inte ett lovande år. Men...
Nej, det var inte... Nej. Det var ett dystert skräckår.
Ja.
Den som brukar så här toppa listan på så här bästa skräckfilmen från 2000, vilket var en Battle Royale.
Ja, det är inte ens en skräckfilm.
Det är inte en skräckfilm, nej. Så, ja.
Det talar sig tydliga språk. 1975 hoppar vi till nästa gång.
The Devil's Rain.
Yep.
Och den här är intressant.
Heter Djävulens glo på svenska.
Mm-hmm.
Jag har VHS:en.
Ja.
Fult omslag, men kul att ha. Ja, den är intressant på väldigt många sätt. Kanske först, inte främst, men först för att det är vilka skådespelare som är med.
William Shatner,
Star Trek-nissen är med. Tom Skerritt, tror jag det uttalas som, en alien är med. Anton LaVey är med i en liten roll.
Och han är dessutom
Mr. Church of Satan.
Precis, grundaren av Church of Satan.
Han är typ någon slags rådgivare
också. Technical advisor i dyrkscenen.
Ja. Och John Travolta är en liten, ganska oigenkännlig roll.
Är det sant?
Ja.
Jaha.
Väldigt lite, han har ingen replik.
Nej.
Men han är med lite i alla fall, det är lite kul.
Mm.
Handlar om William Shatner åker ut till en typ kyrka egentligen, mitt ut i
öknen. Det här är så här
mitt ut i öknen.
Texas,
det är helt vilda sjukt att det finns en kyrka där i en spökstad. Är det ju. Där
det börjar med hans familj, hans föräldrar eller något.
Ja, de har ju någon slags förbannelse över sig, kommer fram under filmen. Från, som också är, det är lite tillbakablickar från 1700-talet också.
Okay.
Där Lucy nu, det är precis samma skådisar då som spelar som
sina förfäder.
Ja, precis. Aha, det är roligt. Okay. Det är en till, Ernest Borgnine. Han är någon ansedd, han spelar djävulsledaren, vet jag.
Okay.
Han lever än idag, väldigt gammal. Men ja, William Shatner i alla fall försöker att stoppa den här djävulsekten ganska omgående.
Ja.
Jag vet inte hur mycket jag pratar om det. Du har inte sett hela.
Nej, jag började se början, men jag hann inte se klart den.
Nej, jag behöver inte prata så mycket om handlingen egentligen. Den är en ganska enkel handling. Den byter huvudperson efter ett tag. Då blir det Tom Skerritt istället, som är bror till William Shatner. Han är någon slags läkareassistent också. Mm. Så han är ju väldigt så här vetenskaplig. Han tror ju inte på att det kan finnas djävul eller gud, utan han är väldigt så här rationell. Och han får ju det felbevisat, så det sjunger om det. Och de tampas med djävulstyrkare egentligen. Som huserar i en kyrka, vilket är rätt coolt. Ja. Fast de har ju pimpat den till en djävulstyrka.
Ja, alltså den är väl rätt full on, den här filmen.
Ja.
Det är lilla han jag har sett de fem första minuterna, så är det en snubbe som smälter.
Mm.
Riktigt så här 80-tals smält. Mm.
Det är jävligt mycket smält i den här filmen.
Och det är ändå en film från 75.
Ja.
Innan smält blev en trend.
Precis.
Så att säga.
Innan Brian Yusna började smältfilm.
Ja, eller innan Indiana Jones.
Ja, just det. Det också är. Men mot slutet så smälter en jävla massa människor. Det är typ, om inte typ 5 minuters sträck när man ofta är folk som smälter. Och det blir väl lite så här, jaha, ser det hända något annat? Ja. Men det är kul att se också.
Men jag älskar smält.
Ja, men det är bra. Smält
någon
är
gång
bra.
Får vi göra en sån här topp 10-lista, bästa smälten.
Mm. Det får vi göra. Ja. Då kommer nog Devil Train vara där någonstans. Ja, ja. Bra stämning i filmen, tycker jag. Jävligt mycket djävulstyrkan. Och det är ju så här klart direkt att det är djävulstyrkan också. Det är inget snack om saken.
Inga häxor eller någonting, utan nu snackar vi.
Ja. Mycket ritualer och sådär. Djävulen dyker upp själv. Alltså ganska ful ut här för mig.
Mm-hmm.
Rolig ut. Och det här slutar inte heller lyckligt.
Ja, skönt.
Det är bra.
Hur märks Anton LaVeys inflytande på den här filmen?
Det är ju det som är konstigt, för de dyrker ju alltså djävulen som någon slags väsen.
Ja.
Men det gjorde ju inte LaVey.
Nej.
Han trodde ju inte på det alls.
Nej.
Så jag vet inte, det är väl kanske lite hur deras mässor går till och sådär, vad de säger och sådär kanske. Något sånt, eller hur de klär sig i ljus och sådär. Han är präst i en scen också.
Okej.
Okay. Eller ja, djävulspräst då. Ja. Han säger ingenting, men man ser hans bockskägg.
Ja, det är Lehasi också, med William Shatner i början. Han spelar vansinnigt dåligt.
Men han är ju, han är väl typisk William Shatner, känns det. Jag vet inte om William Shatner, nu kommer jag få 1000 arga Star Trek-nördar på mig, men ja, han är
1000 Star Trek-nördar lyssnar på Promethean podcast.
Jag kan hoppas. Nej, men han är rolig i alla fall att sitta på. Men den är sevärd, tycker jag, absolut. Det finns fina kvaliteter i den här filmen som jag tycker är värd att
kolla på. Ja, jag ska ta och se den.
Finns antar jag, fin DVD från amerikanska Dark Sky. De har släppt mycket annat bra, så jag tar för givet att den här också är bra.
Just det.
Ja. Sista filmen då.
Ja, 80-talet börjar och då börjar slut
1980. Sluta på sämsta tänkbara sätt också.
Jaså?
Filmen heter Black Candles.
Svensk titel?
Det har jag inte hittat.
Nej.
Den kanske inte ens fick någon distribution i Sverige. Nej. Jag hoppas inte det. Tronen är spansk. Det är samma kille som gjort filmen Vampires från typ 70-någonting.
Okej.
Okay. Ja, i alla fall. Riktigt, riktigt sunkig film.
Mm.
Handlar om... den utspelar sig i England. Handlar om ett par djävulstyrkare där. Och det är... Jag kommer... inte ihåg så mycket man handlar om, men det är några som åker ut i den här, de har ärvt en herrgård, tror jag, där ute, men det är en massa djävulstyrkare som härjar runt där. Och först och främst problemet med den här filmen, det är mycket, mycket sex, mycket naket, och det är inte fel i sig, men det är bara människor över 40-45 som är ganska fula som gör det här, och det är ganska utdragna sexscener. Det kan hålla på i så typ 5 minuter med ett par guppande bröst i bild, och det blir väldigt så här. Jag spolar igenom många scener i filmen.
Ja, så.
Ja, så illa är det.
Men man kanske inte ska se det som exploitation, man kanske ska se det som så här sunk.
Ja, det är riktigt, det här är sunk.
Ja. Meningen att det ska vara sunkigt, det ska inte vara sexigt,
det blir jobb, det blir frustrerande att titta på.
Jaha. Ja.
Och bäst i filmen, nu säger jag bäst med situationstecken som är jävligt stora, är när en tjej blir våldtagen av en get. Och det är inte ens värst bra, men det är bra bara för att jag ville bara ta upp någonting i filmen som kanske är... Det är en jävligt bra idé om man tänker med jävligt styrkan att låta en tjej bli våldtagen av en get för att sen föda.
Men sa du att filmen var spansk?
Ja. Ja. Eller det är spansk folk bakom den i alla fall.
Ja. Men den, är de, pratar de engelska?
Ja.
Dubbad engelska?
Ja. Ja. Brittiska. Den är ganska dekadent sådär, men...
Men är det mer exploitation än skräck?
Ja, det är det. Mm. Det, ja, det är mer sex än skräck.
Ja.
Och det är många scener där de våldtar folk och så står det massa nakna 50-åringar och tittar på. Bara. Mm. Och det är... Nej. Undvik den här filmen.
Ja, ja. Mm.
Det är inget jag kan rekommendera. Jag ville bara ta upp den bara för att ta ett riktigt dåligt exempel också. Ja. Trist sätt att avsluta på.
Ja, okej. Okay. Black Hands. Ja. Nej, men och sen... Nej, om vi är inne på Europa så där så det är mycket film vi har hoppat över. Och sen ett sidospår med mycket jävelstyrkan. Det är ju alla nunnefilmer eller nunsploitation filmer.
Just det.
Mycket europeiskt.
Ja.
Och men de drar ju oftast mycket mer åt
exploitation hållet precis.
Än skräck. Men då har vi ju, vad heter de, Images in a Convent.
The Other Hell av Bruno Mattei tror jag är lite mer skräck.
Okej. Okay. Där är Sinful Nuns at St.
Valentine.
Valentine. Russell Brand's The Devils.
Russell Brand's. Nu sa du.
Vem är Russell Brand?
Det är han komikern du hatar. Ken Russell.
Ken Devil. Russell. Det var för att jag satt och pratade skit om Russell Brand innan vi började spela in podden. Och jag är lite sämnig. Ken Russells The Devils menar jag. Ja. Just det.
Det är ju för sig ingen tydlig jävelstyrkan, men...
Nej, men det drar ju åt i hållet.
Jävligt bra film i alla fall. Ja.
Men det är inte så mycket skräck heller, utan
nej.
Kanske lite...
Dramaktigt nästan.
Drama-exploitation.
Ja.
Men jag vill ha ett mått exploitation i mina jävelstyrkarfilmer.
Men det hör till, det ska vara dekadent, det ska liksom vara... Ja. Fast samtidigt så funkar de filmerna som är classy bra på den här listan i alla fall.
Ja, visst.
Både Devil Rides Out och Rosemary's Baby är ganska exploitation-befriade.
Ja.
Och båda funkar bra.
Absolut. Så
att, men sen på 70-talet började de fatta grejen, tror jag, mer och mer.
Mm.
Att man slänger in massa naket och sådär. För att det ska bli... Ja, det blir ju mer natur när dyrkan på något vis också. Sådär.
Och sen, jag vet inte hur mycket djävulsdyrkan det finns idag i film. House of the Devil.
Där just det. Väl en del. 2009, ja.
Som är gjord som en film.
Det är också
lite från...
spoiler, men det hör man nästan på titeln. Och man anar direkt att den är fel när man börjar titta på den.
Ja.
Men det är också djävulsdyrkan.
Sen kommer jag inte på någon mer moderna film där
det är dyrkan.
Ja, det skulle vara End of Days där det finns en massa satanister.
Ja, just det.
Men ja.
Det är dåligt med det annars.
Jo, jag kom på en.
Mm.
Cradle of Fear.
Ja, men den...
med Cradle of Filth's egen splatterfilm.
Ja.
Där spelar ju...
Danny Filth
spelar ju en mördare där som dyrkar. Han offrar någon stackars katt till sitt, på sitt altar och så.
Shit.
Det var länge sedan jag såg den, jag ser den igen.
Den är nog inte så bra.
Det var någon cool scen där i slutet när Danny Filth, han dör. Och så kommer det så här, öppnas hans hjärna och så klättrar det ut så här tentakelspindelben. Det är skitcoolt ju.
När du var 13 kanske var coolt.
Ja,
när, var du, när du faktiskt gillar Cradle of Filth.
Ja,
du har vuxit ifrån det. Det har alla gjort. Ja, men vad kan man säga? Det är alltså, annars förutom Black Candles och... kanske Satan's School for Girls, så är det ändå
bra film.
Ja, genomgående bra kvalitet. Precis som i spökfilms omgången också.
Men för att jag ska gilla det så gäller det att det slutar dystert. Jag gillar inte, och det är väl lite samma med alla såna här djävulsfilmer. Det får inte, alltså ofta, och speciellt Possession-rullarna, så blir det ofta filmen är ju så här en triumf, en katolicismens triumf oftast. Liksom.
Mm.
Att det är någon katolsk präst som är dagens räddare. Liksom. Mm. Men många av de här filmerna slutar ju olyckligt, eller dystert, eller sådär. Och det uppskattas.
Mm. Det gillar vi.
Ja, det var väl det. Nu är det Stockholms filmfestival.
Börjar på onsdag från idag, när vi sitter.
Vi spelar in där på en söndag.
Yes.
För då ska vi se en del skräckfilm, tänkte vi.
Vi tänkte House of the Devil Killens nya film, The Innkeepers, ska vi se.
Mm.
Och sen ska vi se en brittisk film som heter The Kill List som har fått riktigt fin kritik.
Just det.
Som jag ser fram jättemycket mot. Och sen blir det lite smått och gott också, tror jag.
Precis.
Så vi kommer snacka om det vi sett helt enkelt nästa gång. Så det blir inget tema direkt. Det blir
Stockholms scenfestivaltema. Ja.
Och vi kommer börja med ett inslag också. Vi säger inte vad det är nu, men
nej,
vi kommer börja med ett återkommande inslag.
Just det.
Som kommer bli
våran journalistiska
mardröm så småningom när vi har kommit en bit in.
Ja, men också våran tjänst till omvärlden.
Ja, vårat signum.
Vårat signum, ja, vi får se.
Ja.
Men då är vi klara för idag.
Ja, och som vi sagt förut, vi har inte fått någon mejl än.
Nej, fan.
Mejla på.
Om det är någon där ute som lyssnar på den här podcasten, någon,
ja,
skicka ett mejl så vi vet att ni finns.
Ja, och skriv om det var bra eller om det var dåligt, vad vi borde tänka på. Era åsikter om filmerna gärna också. Det är alltid kul att höra vad andra tycker. Och det är podcast@frombeyond.se som gäller för den mejlen.
Yep.
Så, ja, men då dröjer det inte lika länge till nästa podd.
Nej,
riktigt, inte riktigt lika länge.
Nej, i alla fall. 2 veckor kanske.
Ja, precis, någon gång då. Så, ja.
Och i enlighet med våran 2 episoder långa tradition, så ska vi avsluta med en låt på temat.
Yep.
Och då tyckte vi passade utmärkt med 70-talsbandet Coven.
Låten Black Sabbath.
Ja.
Awesome spectacle, each in his hand a candle of black, their faces grave, a death-like mask. The prince swooned, the person of gold, reigning upon his throne, distant and far remote. The cauldron boiled, the fires burned, the deepening shadows, two figures burned.